Från vad vi vet, det här är nästa steg med mig, Per Granqvist. Vem drömmer inte om att göra något annat ibland? Att hoppa av det här jobbet man tröttnar på för att istället satsa på sin passion. Vad ska man i så fall tänka på innan man tar ett sånt steg? Ska man ta ett lite mindre, kanske smygande steg? Eller ett jättekliv att rekommendera? Det ska vi titta på i dagens avsnitt.
Superbönan.
Mm. Alltså smaken. Det var verkligen, jag gick igång på den igår. Jag får varsin kopp här.
Och det här är en bönan man inte brukar hitta utanför Etiopien.
Nej, vad som har gjort det nu är det den här bönan faktiskt. De har tagit den från Etiopien.
I utkanten av byn Häggvik i Nordingrå ligger Mannaminne. Det är lite svårt att beskriva vad det egentligen är faktiskt. De kallar sig själva för en levande by, men jag skulle nog beskriva dem mer som ett slags museum som påminner om Skansen ungefär.
Det är något grönt över den. Det känns som det låter fel så att den smakar mossa för det, men det finns någonting som är att det är väldigt så grönt och naturligt och lövigt. Och
vi gör en till utav det gamla.
Mannaminne har blivit populärt bland alla de som besöker världsarvet Höga kusten. Du vet den här knappt 10 mil långa kuststräckan mellan Härnösand i söder och Örnsköldsvik i norr. Som är så vacker att den blivit världsarv.
Ja, men det är smak. Det är många som har testat den här smak som har utvecklat nu smakrökarna. Då säger de att det är en annan känsla. Liksom det är som att... Nej, de provar också, säger de. Det är som en vinprovning. Ja, fast du kan köra bil efteråt, sa jag.
På Mannaminne finns över 50 hus från när och fjärran med olika stilar och traditioner. Här hittar du Jordglobens hus, Kina-paviljongen, Dragspelets hus, Ungerska bondgården och ett hotell byggt som en finsk herrbogård, bland mycket annat. En del hus flyttades från grannsocknar eller från fjärran länder. En del uppfördes på plats och alla är fyllda med utsmyckningar, kulturhistoriska och konstutställningar. Och så finns det också ett kafferosteri, Höga kustens kafferosteri, och det drivs av Mikael Misailidis. Själva rostningsmaskinen är förvånansvärt liten. Mikael visar runt och visar mig en maskin i rostfritt stål, ungefär stor som ett kylskåp. Och inuti den så pågår just nu rostningen och en liten display visar temperaturen och hur länge rostningen ska pågå.
Ja, ungefär 20 minuter tror jag. Det har varit 20 minuter, det var 03 tror jag när jag kollade sist. Vill jag ha en kontinuerlig rostning? När det här har gått upp och sen börjar ner temperaturen, när den kommer till 172, då kan du se här. Det här gröna, allt, kommer lisa. Det betyder att du kan ta ut det.
Han serverar mig nyrostat kaffe och så sätter vi oss ner.
Min farfar hade kaffeodlingar. Och min far har jobbat med kaffe. Ett företag som exporterade kaffe.
Och här står du och gör kaffe?
Ja, tredje generation.
Tredje generationen, tre olika aspekter av hela kaffekedjan.
Absolut. Fast det kanske startade lite sent i min karriär då, kan man säga.
Ja, du kan inte undkomma ditt öde.
Ja, visst.
Det är liksom det. Alla andra visste det, det var bara du som inte hade fattat det.
Ja, det kanske är så.
Mikaels släkt kommer från Höga kusten i Nordingrå i Fältsvik och han har alltid spenderat mycket tid på sommarna där. Och för något år sedan så kom tanken att han skulle vara det lite längre än bara någon vecka hit och dit på sommaren. Och då måste man också förstås inte ha någonting att göra, tänkte Mikael, för han är lite av en rastlös person. Och så startade han ett kafferosteri.
Jag satt upp lite uppsättning om kaffehistoria man kan läsa på. Och sen har jag lite uppsättning på hur man dricker kaffe i Etiopien. För att kaffe kommer ursprungligen från Etiopien. Så det tänkte jag, men jag kan ta fram den och introducera den.
Då blir jag nyfiken. Hur dricker man kaffe i Etiopien? Ja.
Man dricker kokkaffe. Där dricker man kaffe vid behov. Man rostar, maler och kokar kaffe. Man paketerar inte på samma sätt som här. Liksom. Här kan du gå och plocka upp ditt kaffe från Ica eller Coop och så vidare.
Ja, visst. Ja, så man har bönorna hemma till husbehov och så man bra, ja. Då ska vi ta rost då. Så rostar man sina grejer. Ja,
exakt. Och det gör man dagligen såklart. Mm. Och det gör alla. Sen du behöver inte ha 2 kilo eller 100 kilo hemma. Du kan gå till en liten kiosk, motsvarar en Pressbyrå i Etiopien, ja. I Sverige här. Och du köper någonting för kanske 20 kronor. Du tar det med hemma, rostar i öppen spis, maler med hand, liksom med handkvarn, kokar kaffe och serverar man. Och sen dricker man det liksom att, för att kunna umgås med folk. Man brukar bjuda sina grannar.
Och nu kanske du tänker att det låter onödigt krångligt att starta verksamhet där man ska rosta sitt eget kaffe. Ja, då ska du kanske komma ihåg att det inte är det för Mikael. Han har ju kaffe i venerna och är uppvuxen med det. Så för honom krävdes ingen större tankekraft att räkna ut vad han skulle satsa på för att kunna spendera mer tid i Nordingrå.
Det var en no-brainer. Jag ville faktiskt introducera att kaffe kommer från Etiopien. Och Mannaminne har en sån här tema att det är ett museum. Så det passade perfekt.
Det passar ju faktiskt jättebra. Just som sagt, vi har kokkaffetraditionen och så förstår vi att den kanske är mycket mer original än vi tror. Liksom. Hur länge höll du på med det här då innan du insåg att det där... Du jobbar på semestern och sen ska du tillbaka till ditt vanliga IT-jobb. Alltså när insåg du att vänta dig här? Jag har jobbat hela semestern men jag kommer ändå tillbaka utvilad.
Ja, exakt. Det var förra året, där strax efter sommaren. Jag hade möjlighet att avancera i det företaget jag jobbade. Sen tänkte jag, jag menar min passion som jag har velat utveckla. Mm. När ska jag göra det? För att nu om jag går in all in i det här nya, i den nya tjänsten. Mm. Hur länge kommer jag att jobba innan jag kan göra det här på heltid? Sen tänkte jag att det finns inte rätt tillfälle. Man måste någonstans bestämma sig för att göra det.
Det här, och det har jag hört förut, att de som väntar på rätt tid eller rätt tillfälle sällan kommer igång. Utan det bara handlar om att bestämma sig för att satsa på det. Och har man med sig den här kunskapen hemifrån så blir det förstås lättare.
För du kommer ändå någonstans från en familj med liksom, där man har kaffe som tradition. Och det är inte så att man har tradition att vara mellanchefer.
Nej, exakt. Och för att kunna förverkliga det, det är, om jag gör något, jag vill att familjen ska vara med också på... Mm. På hela resan. Jag vill inte att det här ska påverka dem. Så pratade jag med min hustru och sen berättade jag också till mina barn. Och jag fick stöd från alla i familjen. Ja, då tänkte jag, ja, det här kan inte bli bättre än så. Tillfälle, nu händer det. Så jag gick all in, kan man säga.
Men hade du ont i magen för att, jag menar, ekonomin, det kan vara svajigt och så? Eller kände du att liksom, du har ju... Du är också privilegierad att ha jobbat i IT-branschen och där behövs typ något ett alltid jobb.
Absolut, jag menar jag har en utbildning som jag kan alltid ta med mig och söka nytt jobb någonstans. Jag var inte direkt orolig för det.
Nej.
Såklart.
Gjorde det beslutet lättare?
Det gjorde det lättare, men det som gjorde det lättast av alla, det var att jag fick stöd från min familj, från min hustru till exempel. Ja. Hon sa, såklart ska jag göra det. Och,
hade du gjort det ändå?
Ja, det är, så jag tycker det är viktigt ändå. Ja. För att med den ekonomin man hade en annan livsstil. Ja. Nu ett tag kanske man måste skära ner. Mm. Det blir inte kanske... restaurangbesök på samma sätt som man gjorde förut och så vidare.
Nej.
Men vadå? Det kan man ha kul hemma genom att laga mat själv.
Ja.
Det finns de som inte förstår att företagen är något helt annorlunda än att vara anställd när det gäller pengar. En god vän till mig brukar säga att hans humör helt och hållet beror på likviditeten i hans företag. Ju mindre pengar på banken, ju sämre humör är han på. Själv har jag tvingats avstå lön flera gånger under de 5 år jag drivit vad vi vet nu. En gång i början var vi ganska nära konkurs, eller jättenära ärligt talat. Och då blir det inga pengar. Andra gånger har det gått bra, men likviditeten har varit skit och det har helt enkelt inte funnits pengar att ge mig lön. Istället tar jag prioritet om anställda och att de ska få sitt lönekuvert, för de ska inte behöva lida för mina äventyr så att säga. Och så tackat min lyckliga stjärna för att jag tidigare lagt undan och minimerat mina egna levnadskostnader på förhand. Men för många så väger möjlighet att kunna påverka sitt öde tungt. och det påverkar i sin tur humöret. Så även om Mikael har mindre pengar sedan han startade eget så mår han bättre än han var anställd.
Men innebär det att du är gladare nu?
Absolut. Ja, och det märker jag på mig själv. Att jag är liksom, jag känner mig mer balanserad med livet och mer nöjd med livet.
Mm. Men hur går det här då?
Ja, det är tungt. Ja. Men jag försöker fokusera på att det kommer bättre dagar. Och hur jag kan förbättra också verksamheten för att det ska kunna bli bättre.
För det här är ju en intressant paradox. Att du mår bättre, du känns lugnare och mer harmonisk, säger du. Och samtidigt så går det så där. Det är en intressant skillnad från att jobba på någonstans där det går bra och allting rullar på och man blir befordrad, men man kanske inte mår.
Absolut. Här är jag själv som bestämmer liksom hur saker och ting ska ske. Samtidigt som vi säger att jag behöver göra något. Jag behöver inte berätta till någon att idag ska jag ha stängt. Jag ska gå till utvecklingssamtal med min son till exempel. Ja. Så, ja, absolut. Jag behöver inte ha arbete. Eller såklart man måste informera sina kunder och sådana grejer. Men det kan man göra. Det går att lösa. Allt går att lösa. Jag menar, jag försöker fokusera på lösningarna för att problemen finns där.
Nej, de behöver man aldrig leta upp. De kommer själva.
Så istället för att fokusera på problemen, jag fokuserar på lösningarna.
Mm.
Och det finns lösningar för allt.
Men om det inte går då? Om man misslyckas? Om det går till helvete? Jag frågar Mikael Misailidis hur han resonerar. Och han börjar med att prata om att timing inte är allt. Men att tidpunkten ändå kan ha betydelse.
Sen det finns inte något som heter rätt tid. Det är du själv som kan skapa den rätta tiden. Till exempel nu i det här fallet. Att jag valde att ta det. Det är bara för att jag kände att liksom, nej, jag måste göra det nu. Däremot om du tänker ekonomiskt. Det är, räntorna är höga. Det är krig och så vidare. Och folk liksom försöker hålla i plånboken. Så det är inte så att de går ut och spenderar pengar. Så det är inte rätt tillfälle, men när blir det? När är det rätta tiden då? Det finns inte sånt. Det är bara, känner du för det, det är bara att gå vidare och göra det.
Men om det skulle gå åt helvete då, hur har du resonerat kring det?
Och jag ska se till att det inte går åt helvete.
Absolut, ja, men då gör man ju alltid. Men jag tänker också att du kanske alltså du planerar ju också olika scenarier såklart. För jag kan känna att även om liksom det skulle vara så att vad vi vet går åt helvete, så tänker jag, men då var det intressanta år. Jag måste kunna titta mig själv i spegeln och säga, men jag gjorde det jag kunde. Jag kämpade så mycket jag kunde, jag var också snäll mot mig själv ibland. Och sen om det går åt helvete, c'est la vie.
Absolut, för att då har du testat det du har velat göra. Och det är en erfarenhet i sig.
Mm.
Egentligen man förlorar inte, man har lärt sig.
Ja, exakt. Framgången definieras inte av att man blev jätterik eller att det gick jättebra, utan först och främst att man faktiskt provade det.
Har du provat det, då du behöver inte ångra dig om några år framåt säga att jag skulle ha gjort det.
Mm.
Om du har gjort det, då har du gjort det, då vet du också vad resultatet blev.
Mm.
Du behöver inte drömma om ett annat resultat.
Det kan ha sina fördelar att misslyckas. Faktiskt, man förverkligar en dröm som inte funkade och så vet man det. Men om drömmen nästan funkar, om allt pekar åt rätt håll men det bara inte går snabbt nog, hur hanterar man det? Och hur hanterar man sin partner som kanske tycker att det här tar för lång tid faktiskt? Mer om det efter det här. Det som började som ett semesterprojekt har blivit ett heltidsprojekt för Mikael Misailidis. För ett år sedan hittade han en liten lokal på Kungsholmen i Stockholm där han nu rostar sitt kaffe och säljer sitt kaffe året runt. Ja, det går bra men det går inte skitbra. Inte än i alla fall. När jag möter honom där pratar vi om att hitta små segrar i vardagen i väntan på genombrottet. Så hur definierar han de här mikroframgångarna?
Man tänker liksom på nya metoder, nya sätt att kunna utveckla din verksamhet för att kunna attrahera mera kunder och samtidigt som man är själv nöjd att man har gjort något nytt också.
Ja.
Där man har förnyat din affärsidé eller verksamheten.
Vad har du lärt dig på senare tid om hur man löser de problemen? Och vad är det sista och senaste du har gjort? Hur får man fler kunder när vi sitter här och folk går förbi?
Det var på en slump. Jag hade kunder som hade till exempel informerat lokala tidningen här att det har kommit upp ett nytt kafferosteri som de behöver besöka och skriva om. Och då kom mitt i Kungsholmen och skrev en artikel om mig. Ja. Det var bara en slump. Och det gjorde så att det ordet spred ut liksom, rätt snabbt på Kungsholmen här. Och det är många som kommer fortfarande förbi och besöker mig.
Ja, det är den där vanan liksom, att hitta.
Exakt, att hitta det, för att det är inte så lätt att folk kommer inte in på en gång. Liksom. De går förbi här flera gånger, de blir nyfikna, tittar och googlar. De vill liksom veta vad det handlar om det här stället. Sen kommer de in och det är många som säger att jag har gått förbi här många gånger men jag har inte vågat komma in. Nu äntligen, idag hade jag tid så...
Nej, det handlar ju om att etablera sig i folks vanor, men det är ju massor med människor som går förbi här ute. Så det är bara...
Absolut. Mm. Det är många som går förbi här, men det tar tid. Och sen, det måste man vara medveten också. Framgång kan inte komma över en natt. Det tar tid och man måste se till att man står ut med de här bakslagen som kan komma.
Mikael har pratat mycket med sin fru om det här, att sätta låga förväntningar samtidigt som man har höga ambitioner.
De här förväntningarna, vi pratar om det hela tiden. Och det här med att man ska vara realist, det måste man dela. Mm. Jag tror att det är därför jag säger att det är du ensam, det är en annan fråga. Men har du familj, är du gift? Och det är bra att man pratar med sin sambo eller hustru för att kunna dela med sig för de förväntningarna eller de bakslag som kan finnas där. Mm. Så att man är medveten om det. Och sen man har lösningar. Jag menar, du har koll på din ekonomi. Vad kommer in? Vad är dina utgifter? Det finns mycket grejer som man inte behöver, men man bara sitter och betalar utgifter. Bara.
Vad kan det vara?
Ja, jag kan ge dig ett exempel. Apple TV. Det finns så många appar där. Mm. Viasat har en app, C-more har en app, men de kostar alla de här. Så i slutändan, om du lägger upp alla de här apparna, du kommer upp till en kostnad på 1000 spänn eller över 1000 spänn faktiskt. Det kan komma upp till. Så behöver du alla där? Det kanske inte. När har du tid att titta på det? Du har det bara för att kanske det ska...
Du kanske inte ens vet om att det dras på något sätt. Liksom.
Exakt. Det är ett exempel. Om du har bil och du bor inne i stan, behöver du bil? Kanske inte. För att ha en bil, det är kostnad. Det är parkeringskostnad, det är bensinkostnader, det är försäkringskostnader. Och sen har du service, sen har du trängselskatt. Allt det här är kostnader. Så bor du inne i stan, du behöver inte. Det är bara ett exempel. Liksom. Det finns flera andra man kan skära ner sina kostnader på.
Jag tycker om det här resonemanget när man pratar om att starta företag med så låga kostnader som möjligt. För om du har låga kostnader så blir ju företaget mer uthålligt. Kanske gör det att man inte behöver känna riktigt samma press för att jobba superhårt hela tiden. Eller man behöver såklart jobba, men man behöver inte jobba för att betala tv-apparater och Netflix-abonnemang i alla fall.
Om du ser också att du vill behålla samma sätt som du levde, vi säger innan, då kommer du bli besviken för att du kan inte nå det på en gång. Och blir du besviken, det kanske kommer de friktionerna du pratade om tidigare på hemmaplan. Och det kan resultera till annat. Liksom det kanske blir skilsmässa och kostnader. Och sen du har mycket att tänka på. Det blir inte bara företaget du behöver tänka på. Hur det blir med din vanliga liv när du kommer hem också. Så just därför, jag tycker att finns det en bra balans, du har det lugnt hemma. Jag tror att det är en del av ekvationen i det här, i att lyckas med din dröm att ha eget.
Jag frågar honom det att han alltid tar med jobbet hem eftersom han lever sin dröm så att säga.
Nej, det tar jag inte hem. Jag menar, jag försöker skilja liksom det här med jobb och hemma. För att
Hur gör du det? För det tycker jag är det svåraste.
Det är svårt.
Men har man ett rosteri kan man låsa nyckeln. Alltså på något sätt är det också en fysisk handling. Nu är vi färdiga.
Ja, allt jag vill göra, det kan jag göra under tiden jag är här. Men när jag inte har kunder, då sitter jag och liksom planerar. Vad är det jag ska göra? När jag är här på rosteriet. Mm. Det är då jag planerar det där. Det kan hända att kanske en gång i månaden eller två gånger i månaden kan man sitta hemma sent på kvällen när alla har gått och lagt sig och göra räkningar, se liksom hur har gått balansen och sådana grejer. Annars, jag försöker sköta allt det där också samtidigt när jag är på rosteriet. Kanske just nu, jag kan göra det för att det är inte så mycket kunder du har så du får lite mer tid för att kunna planera allt det här. Vi får se, tiden får visa. Men jag kommer att jobba stenhårt på det där för att kunna...
Ja, men jag tänker det är också att etablera en god vana. Att nu tar det den här tiden och kommer in mer kunder. Ja, då kanske någon annan ska göra det. Att inte liksom... Förutom att satsa på sin passion så låter det som att drivkraften var att hitta ett annat. Och drivkraften var att bli lyckligare.
Absolut. Det är det som är det viktigaste. Att vara lycklig. För att kunna vara lycklig, du måste ha en lugnt i ditt liv. Liksom det här lugna tillvaron i hemmet. Det är det som gör mig glad.
Jag ser misstroget på honom. Men efter en stund så inser jag att vi har lite olika utgångspunkter och olika drivkrafter. Jag startade vad vi vet en slump där ett Instagram-konto jag hade blev jättepoppis. Och jag tänkte att det här borde man kunna tjäna pengar på något sätt. Det var liksom inte planerat, som bara blev så. Och sen har jag försökt förstå den frågan och försöka tjäna pengar på det. Men medan jag startade med mål att försöka dra nytta av något som hände, startade Mikael med uttalat målet att bli lyckligare, att få ett bättre liv. Och kanske det här som gör att han har ett mål som är både kortsiktigt och långsiktigt på samma gång. Jag frågar om hans förhållande till stress.
Jag planerar för att jag gillar inte stress. Så jag försöker planera det också samtidigt. För att undvika den här stressen. Stress, det finns ingen anledning att stressa.
Nej.
Jag planerar så mycket jag kan. Och sen blir det någonting utanför det. Jag brukar ställa den här frågan till mig själv. Vad kan hända? Kan någon dö? Nej. Okej, då är det okej.
Absolut. Men det är ganska mycket saker man gör som ingen dör av. Så att liksom, men blir du någonsin stressad eller är det inte din...
Ja, absolut, jag menar en människa så jag blir stressad. Men jag försöker att undvika stressen genom att ställa sådana här frågor till mig själv. Liksom, i slutändan säger jag, vad kan hända? Vad kan hända?
Mm.
Sitt och tänk.
Och så har du definierat framgång som inte att vi ska nå så här mycket omsättning eller jag ska kunna tjäna så här mycket eller jag ska kunna ha det här livet som innan. Om man tagit bort det, utan definierat framgång som att jag är glad när jag går härifrån. Eller jag får ägna orimligt mycket tid åt en ny böna jag har hittat någonstans.
Det kan vara så också, ja. Jag nöjer mig, jag menar, alla de här små steg framåt, det är ett nöje. Man blir glad av det och jag tror att man behöver inte stressa över att man har inte nått målet på samma dag. Att man är medveten att målet kommer att nås. Det kan ta en dag, två dagar, en månad, ett år. Men ha tålamod. Det kommer att gå bra. Går inte bra, du vet också att du har din utbildning eller du har din tidigare arbetslivserfarenhet som du kan gå tillbaka och försöka få jobb där. Och det viktiga är inte heller vad kommer du att få lön då. Det viktiga är att du kommer att kunna klara det. Och sen efter ett tag, du kommer att kunna återetablera det och ha samma liv. Så det, man ska inte stressa över det du sa tidigare, du betonade det med den ekonomiska frågan. Att det är pengarna, det ska inte vara pengarna som ska driva dig i det här. För att når man inte de där pengarna som du har som ett mål, man blir besviken.
Innan vi skiljs åt frågar honom vilket råd han skulle ha till någon som funderar på att starta eget och förverkliga sin dröm. Hur ska de utvärdera om det går bra för dem?
Jag tror att man kan planera, ha ett plan. Och sen det är bara följa sitt plan. För det finns inte rätt tid. Du kan inte ha ett plan och sen vänta på att det rätta tid ska komma. Det är du själv som kan skapa den där rätta tiden. Man kan inte sitta och vänta.
Det finns varken rätt tid eller rätt plan.
Rätt plan, nej. Men du kan planera till en viss nivå och säga, men jag ska ha det och det och det. Okej? Okay. Sen är det bara köra. Se till att alla är också på banan i familjen.
Ja. Och utvärdera på lycka. Att ha lycka som utvärdering också.
Ja, absolut. Att ha lyckan som ett värdering, det kommer man långt. För att man får en del lugnet i sin vardag. Du undviker alla de här stressmomenterna. Ja. Dina mål behöver inte vara bara ekonomisk mål. Det måste vara liksom ett mål där du har lyckan. Du är glad människa. Är man glad, det smittar av sig också.
Sa Mikael Misailidis på Höga Kustens kafferosteri, som är väl värt ett besök både på Kungsholmen i Stockholm och på Mannaminne på Höga Kusten. Eftersom Almi är vår samarbetspartner för den här säsongen av Nästa steg, så får jag nu ringa en rådgivare. Och den här gången heter hon Anna Skogren, och hon har mött många människor som funderat på att byta bana för att må bättre. Men intressant nog har hon också gjort det själv, 2 gånger dessutom.
Ja, jag har ju gjort liksom 2 stora girar kan man säga i mitt liv, där jag liksom har bytt bana. Och det har egentligen varit med utgångspunkten av att jag tyckte att jag inte trivdes där jag var och med det jag gjorde. Jag mådde inte bra där helt enkelt. Jag kände att jag vill verkligen göra någonting annat i livet. Men det är ju som sagt, det är ingenting som för mig var ingenting som skedde över en natt, att jag bara bestämde mig, nej men nu går jag och säger upp mig. Utan jag är ju, min personlighet är ju att vara, ha väldigt mycket kontroll i mitt liv. Så att ta de här besluten, för mig krävdes det en process och såklart ett mod att göra det här. Men någonstans var jag ju också tvungen att bestämma mig för, vill jag gå varje dag och inte känna att jag trivs och inte mår bra i mitt liv, eller vill jag göra en förändring? Det var det som liksom blev den avgörande.
Just din liksom genomtänkta och det med kanske lite försiktiga personlighet tycker jag gör det liksom mer intressant. För man har ju alltid hört människor bara, ja men så jag bara gick in och sa upp mig. Man bara, okej, din idiot. Du kunde ju sova på saken i alla fall. Liksom. I ditt fall så fick du ju sova ganska mycket på det och tänka ganska mycket kring det. Ibland pratar man ju också om det att man ska gå till något eller man ska inte gå från något. Vad var det som slutligen gjorde att du kände att nej, jag kan inte fortsätta här, jag måste göra det andra?
Ja, i det första fallet när jag lämnade Sverige överhuvudtaget och bara bestämde mig för att flytta liksom till ett annat land och starta ett företag där. Det var egentligen, kan jag säga, slumpen. Det var olika saker i den här processen som gjorde att jag hade någonstans, jag säger, men det var jag och min man, vi var ju faktiskt 2 om det här, men vi hade ju pratat om det här väldigt länge, att göra någonting annat. Att vi var trötta på, ja, men det klassiska liksom hjulet som man bara springer i, och vi sa, ska vi göra någonting annat, ska vi flytta, ska vi testa något, men det vart aldrig liksom av, vi bara pratade om det. Och till slut så blev det liksom av en slump en person som kom in och sa att, ja men kan inte du starta någon verksamhet i det här landet på den här ön? Och det var det som liksom väckte igång den här tanken att, ja, men det kanske är nu som det är dags att göra det här. Men då, som du sa innan här, det här med de här listorna, att man liksom skriver, och det var faktiskt så det gick till, att det blev ett A4 som delades på mitten där det stod Anna på ena sidan och Johan på andra sidan, och vad är det vi skulle kunna göra helt enkelt. Och så bara radade vi upp, och utifrån det sen så stämde vi oss för att, nej men ändra, så gör vi det här nu, eller också så slutar vi prata om hela tiden att vi ska göra någonting.
Jag frågar Anna om hur de förberedde sig.
Vi åkte ju till den här, det var ju i Thailand, en liten ö. Vi åkte dit först på 2 veckors semester och bara rekade runt helt enkelt. Pratade med jättemycket folk som redan hade gjort samma resa som vi tänkte att vi skulle göra. Att liksom flytta, lämna, lyssnade på deras erfarenheter. Och jag minns när vi var där ena dagen så kände jag bara, det här kommer bli så bra. Nästa dag så minns jag att jag grät och tänkte att det här kommer aldrig gå. Hur ska vi kunna liksom bygga upp en verksamhet här? Så det skiftade väldigt fram och tillbaka. Vi kom hem och då gjorde vi ytterligare en lista där vi skrev, vad är det för saker vi behöver fixa för att kunna genomföra det här? Och det var, men vi hade barn som gick i skolan, vi hade hus, vi hade bilar, vi hade fasta jobb, vi hade hund, vi hade sjuka föräldrar. Alltså det var många saker som verkligen var livsavgörande många gånger, kan jag känna nu. För jag hade ju en mamma som var väldigt, väldigt sjuk, och att ta det beslutet att ska jag vänta hemma eller våga jag åka? Så att, och då bestämde vi oss där på något sätt att nu gör vi det här. Och då var vi ju väldigt liksom lösningsfokuserade istället. Att vad gör vi med huset? Okej, sälja eller hyra ut? Vi testar om vi kan hyra ut. vad gör vi med barnen? Kan de byta skola?
Och jag tror att du säger, vad gör vi med barnen? Sälj eller hyr ut?
Ja, precis. Sälj eller hyr ut. Nej, men så den skiftningen som jag gjorde då, där var det ju handlade ju också väldigt mycket om familjen och att få liksom den här, vad är viktigt i livet, att få mer tid tillsammans. Då var det väldigt viktigt. I mitt andra skifte, där jobbade jag ju i en bransch som jag hade lagt ner väldigt mycket tid och väldigt mycket pengar för att kunna hamna där jag var, och att då ta det beslutet och liksom på något sätt våga erkänna för mig själv att jag mår jättedåligt i det här jobbet. Här kan jag inte gå, för det kommer ha liksom död på mig och min relation och min familj. Och att då våga ta det steget och gå in och säga, men jag måste sluta här. Och det var ju då jag hamnade på Almi, och jag tror att jag hade nog inte hamnat på Almi om jag inte hade haft det här med mig i bagaget. Så det blev ju bra till slut, men då var det ju väldigt mycket då handlade det ju väldigt mycket om mig och mitt mående. Så att det har varit liksom två perspektiv. Det ena var familj och jag, såklart, men det andra var ju väldigt mycket bara jag. Och det, såklart, för mig var det jätteviktigt att ha stödet såklart runt omkring, att folk vågade tro på att ja, men säg upp dig eller byt, gör det här, testa, du kommer klara det liksom, eller ni kommer klara det. Och det har ju såklart hjälpt mycket, men jag är ju fortfarande en kontrollmänniska. Jag ville ju liksom att när vi skulle flytta så ville jag ju att det skulle vara någonting som det egentligen inte var, att vi skulle veta exakt vad vi skulle göra, vi skulle ha en startdatum för vårt företag, men så funkade det ju inte. Och jag minns att min man sa då att du får bara lägga av nu, sa, för att vi kommer inte ha ett jobb att gå till klockan 8 på måndag morgon, utan vi måste bygga upp det här företaget, det här nya livet. Och du får bara liksom lägga undan all den här oron, för annars kommer det inte funka. Och det fick mig verkligen att vakna till och tänka att okej, nu tar vi det från början.
Anna berättat att den största erfarenheten hon tar med sig är att det går att leva på andra sätt än vi brukar göra. Och att de sätt vi är vana vid behöver inte vara det rätta eller bästa sätt att göra saker och ting på. Att man måste fundera på vilket liv man vill leva först och sen var man vill leva det livet. Och det fick mig att tänka på en annan sak.
För det innebär ju också då att i överförd bemärkelse att liksom det livet du lever, om du bor i Kalmar eller Västerås eller Örebro, det finns precis exakt andra liv du kan leva också på de ställena. Du kan välja att konfigurera det på olika sätt, och du kan välja att minimera dina utgifter för att på så sätt få större frihet, och du kan hitta någonting annat. Och det låter också som att du liksom också ändå kontrollbehovet pockar på så sätt att säga, vad är det värsta som kan hända? Det är en ganska bra fråga. Det är ju rätt sällan som folk dör, och det är inte så livsavgörande som man tror. Man behöver tänka på det här, om det är som man på Amazon använder man den här. Liksom, är det en dörr som går åt båda hållen, eller är det en dörr som sedan är stängd för evigt? Vissa beslut är ju som one-way door, och andra beslut är two-way door, så då kan man ångra dem om det skulle gå åt helvete.
Ja, men precis. Och det som jag också tror är viktigt att liksom ha med sig, det är att för mig har det i alla fall varit så att saker och ting liksom sällan blir egentligen som jag tänker. Man planerar och man säger så här ska det bli och så ska det bli, men för mig har det i alla fall väldigt sällan blivit exakt så som jag har tänkt mig, men det har blivit väldigt bra ändå. Och att liksom våga landa i den tanken att okej, det här, jag kan inte styra över det här, utan jag får liksom göra det bästa av det. Jag kan ju inte se tillbaka nu på saker och ting och tänka, åh vad dåligt det där blev, utan allt som jag har med mig i bagaget har ju ändå gett mig någonting, och det är ju där jag är idag. Hade jag tagit andra val, då hade jag inte varit där jag är idag, utan vägarna har ju varit slingriga och krokiga och man har vikt av hit och dit, men nu sitter jag här idag och jag är ju liksom, skulle inte vilja vara utan någonting som jag har gått igenom egentligen.
Man kan också se det som ett sätt att ta hand om sig själv, säger Anna. Både genom att få känna att man följde sin idé och provade den, oavsett hur det gick. Och genom att känna att man kanske för första gången valde att prioritera sig själv, om inte på heltid, så i alla fall på halvtid.
Och jag träffar ju väldigt många företagare idag som står i och med att jag jobbar väldigt mycket med dem som är liksom i nystartsfas. Och jag känner ju så väl igen mig när de kommer, och de har tankar och idéer, men de har ena foten kanske kvar i en anställning. Och vågar jag? Och när är det rätt tillfälle? De här tankarna finns ju hela tiden. Och jag menar, det här klassiska med att ja, men man vet vad man har men inte vad man får, det är ju en ganska stark känsla som jag tror många brottas med mycket. Och det är ju så, man vet ju kanske inte vad man driver till, men Och det är tryggt att veta att men även om jag inte trivs på mitt jobb så kommer den här lönen in varje månad. Och det kan ju för många vara det avgörande, att man kanske inte har möjligheten att göra. Men jag tänker att då, ibland brukar jag råda till att kan du vara kvar ett tag? Kan du sätta upp ett mål? Kan du under den här tiden spara ihop lite pengar så att du känner att du har någon eller ett par månadslöner som du faktiskt kan tulla utav innan du liksom börjar få en inkomst i ditt företag? Att man liksom kan tänka lite på det sättet, att allting behöver inte heller vara att man bara liksom knivskär och avslutar, utan en del har ju kanske också möjlighet att gå ner i tjänst, att få jobba kvar till en viss procent, att man liksom sakta men säkert kan komma in i sitt företagande om det är nu det man vill göra. Men jag brukar också alltid säga till dem som jag träffar att hälsan, sitt välmående, det är alltid prioritet ett. Så känner man någonstans att nej, men det här känns inte bra, jag mår inte bra, man har svårt att sova, man mår inte bra, då måste man våga liksom sätta sig ner och göra en liten rannsakning och sen ta beslut därefter. Det är det viktigaste, tycker jag.
Så Anna Skoglund på Almi. Den här podden bygger på insikten om att jag lär mig mest om företagarna av andra företagare. Så vet du någon som funderar på att starta eget och förverkliga en idé, om så bara på halvtid, skicka då det här avsnittet till dem. Använd dela-knappen i podden för att tipsa om det här avsnittet. Och delar du sociala medier, så då kan du använda hashtaggen nästa steg. Det är många som rekommenderat podden och gett den fina betyg, och det är jag väldigt glad för. För det gör att fler hittar den. I nästa avsnitt, ja, då får du höra fler företagare som tar steg framåt och kanske just det steg du funderar på nu. Följ podden här i appen för att inte missa det. Så till nästa gång, ta hand om dig själv och testa att sätta lycka i vardagen som målet som du ska utvärdera företaget efter nu. Vi hörs!